En podcast från Aftonbladet.
Nej, titta inte på mig.
Tone!
Titta inte på mig.
Tone! Nej. Hur är läget?
Nej, men jag...
Säg mitt namn.
Karin.
Ja.
Karin.
Nej, men jag känner... Det är last days nu.
Nej, men jag känner att jag som har ett sänka i kroppen.
Ja.
Som drar ner mig i underjorden, ja, där jag bränns upp.
Ja.
Jag vill att någon ska, som jag skrev till dig igår. Jag vill du att någon skrev... ska komma till oss.
Ja. Äta upp oss.
Stoppa in oss i munnen. Äta upp oss.
Tugga och svälja.
Tugga, svälja.
Ner i magen.
Ner i magen.
Och sen frågade jag, vad händer sen?
Jo, då ska jag säga vad som händer sen. Då kommer en atombomb. Mm. Och släpps i huvudet på den som har ätit oss. Och så sprängs den. Ja. Och så dör hela jorden.
Mm. Vad skulle vara skönt med det? Eller liksom...
Bara skönt om allt bara försvann.
För att du har ju lämning på din bok nästa vecka.
Ja, men jag känner mig så... Alltså jag vill bara typ så här... Vet du vad jag visualiserar nu?
Nej.
Paris i juli.
Ja.
Jag ska vara i Paris i juli. Jag hoppades att jag skulle vara där flera månader, men det går inte för jag måste ju hålla på och jobba med min bok.
Mm.
Jag ska vara på massa olika ställen och hitan och ditan och Spotifys. Jag ska faktiskt ha en AV med Spotify. Nu kan man ju förbeställa min bok.
Ja!
Ska du göra det?
Ja, 100%. För jag har hört att om jag gör det
så får jag den signerad.
Och det känns ju fett.
Är du excited?
Jag är super excited.
Jag är också galet excited.
Vad sa du med Spotify?
Nej, men jag har bara 1 miljon olika events jag ska göra. Jag kommer bjuda in ett samtliga. Och vi ska också göra ett event.
Vi ska göra ett event.
Oh my god, vi ska göra event.
Ett spegelevent.
Vi ska göra ett spegelevent på Maxim typ 1 juni.
Mm.
Där du ska ha ett boksamtal med mig.
Ja, det ska jag.
Har du någonsin haft ett boksamtal? Om någon annan?
Så kränkande. Jag är ändå kulturchef. Vad snackar du ens om, Tone?
Det bara känns liksom...
Jag har haft 10 000.
Det bara känns som att du ofta... Du är liksom så, du vill hellre stå i centrum.
Vet du vad det här är? Projicering. Sluta prata om dig själv.
Okej.
Okay. Ja.
Men det tycker jag ska bli så himla roligt.
Och
jag
är du nervös för att jag inte ska liksom klara
nej,
av att
nej,
ha ett
boksamtal? Jag är nervös för att tänk så kommer ingen. Det är det jag är nervös för.
Ja, men så kan det bli.
Det kan nej, ju bli så.
Det kommer bli jättekul.
Men det är bara sån
sjuk vecka. Det är så trevlig
vecka.
Plats.
Alltså, det var ju så trevligt när vi hade vårt samtal där. Ja. Och vi har ju sagt i 1 biljon år att vi ska lägga ut samtalet som vi hade därifrån. Men du vägrar ju lägga ut
det. Jag ska lägga ut
det nu. Nej, alltså sluta. Det är inte ens lätt att du säger det längre. Men du förstår inte varför.
Nej, men för jag vet inte.
Tycker du det var dålig moderator när jag hade moderator med din bok?
Nej, det var typ bara kul när du trodde att du skulle spy innan som en psykning av
det
mig.
Det var så jävla sjukt.
Men nej, men jag vet inte riktigt. Jag måste leta reda på vad det är, för det finns på någon sån extern hårddisk någonstans. Tone, det skedde ju TV-historia i helgen.
När jag var med i Skloppnas land?
Nej, när det var en livesändning.
Nej men. Med Liberalerna.
Ja.
Men alltså, vet du vad jag kände typ så här? Jo, det som hände var ju att de inte fick igång sin jävla tv-sändning på deras landsmöte.
Ja.
Men vad är skillnaden på landsmöte och en kongress?
Det är väl bara att de kallade sina kongresser för landsmöte.
Jaha, okej. Okay, för jag tänkte typ att det var någon annan. Men varför sågs de inte IRL?
Därför att det var... Nej, men det hade aldrig gått. För det var så snabbt ihopkallat ju.
Jaha, men kongress är väl så en gång om året? Men
jag ska googla. Liberalerna landsmöte kongress.
Nu slår det mig att du kanske aldrig har varit på en kongress. Ja, du har det.
Inte med Liberalerna?
Nej, nej. Jag kan säga att typ, jag tror typ första gången jag hade petting var på en kongress.
Okej.
Okay. Jag vill bara säga.
Nu ska vi se här. Landsmöte. Nej, det är deras kongress. Om jag fattar det rätt.
Så det var en extra inkallad kongress?
Ja, exakt.
Okay.
Och det var ju för att de skulle ha sån förtroendeomröstning om
Simona. Vad kallade du henne?
Idiotson.
Det var ju så kul när vi i höstas hade vårt avsnitt om Liberalerna.
Ja.
Och du kallade Simona för Simona Idiotson så många gånger att jag var tvungen att typ klippa bort 8 av 10 gånger för att jag var så, alltså det börjar typ likna trakasseri.
Okej. Okay. Ja, men nu känner jag, I rest my case.
Du rested your case redan då.
Ja.
Alltså det var mer jag som var så här. On a second note, typ vem jag, när jag lyssnade på det så var jag så, låt oss bara kalla en idiot som 5 gånger.
Okay.
Ändå 25 gånger.
Men tittade du på sändningen, TV-sändningen?
Nej, jag såg bara några klipp på Aftonbladet.
Ja, nej, för jag tittade en del och det var väldigt kul att se hur det ser ut hemma hos folk.
Ja, okej, okay, intressant. Ju, som det var under covid när man hela tiden såg.
Ja, ja, det var mycket så. En jätteledsen krukväxt, en, ja, mycket sladdar, du vet, någon som kommer in i bakgrunden, väldigt kul. Och också kände jag så här, ingen har lärt sig någonting av pandemin, hur man ska sitta.
Nej.
Det är som att ingen någonsin har haft ett Zoom-möte.
Men de satt typ så i motljus.
Motljus med så, kameran ner.
Jag hade ju alltid böcker under min dator, ja, under pandemin för att, ja, inte få dubbelhaka. Exakt. I alla möten.
Ja, men det var ingen som...
Nej. Så kommer det... du ihåg den konstiga tystnaden när man gick ur ett möte under pandemin och man bara satt i sitt,
ja,
kök? Bara.
Ja, okay. Men för här lyckades de också klippa av inledningen på alla inlägg när de till slut fick igång. Oh. Så det var liksom halv, första meningen var bortklippt. Jag känner att det här är dåligt för bilden av Sverige som tech- och ingenjörsnation.
Jag vet, men finns det en sån bild? Alltså,
ja, men det gör det väl ändå. Vi är liksom ett land med industriföretag som har byggts upp av ingenjörer. Ja, ja, och ja, idag så har vi en jättestark tech-sektor. Ja, det är viktigt, okay, för, ja, vår hårda och mjuka, ja, makt. Ja. Men nej, nej, den här krossade nu liberalerna, ja, för... Ja,
alltså, jag tycker så här, det har varit jättekul att följa DN, ja, sen Simona Mohamsson sa att hon kan tänka, de kan tänka sig regera med Sverigedemokraterna. Ja. För jag tror att det har varit 4 krönikor om dagen i DN, ja, sen det här hände. Alltså i typ 2 veckors tid.
Det har varit hjärnblödning.
Nej, men alltså jag har verkligen varit så, alltså jag har verkligen varit så, men gud, alltså är det okej? Okay? Mormon, ja, typ så har jag velat vara. För att jag håller också med om att det är, jag tyckte att du skrev en jättebra text, mm, som var typ så här
förnedringsgrejen.
Alltså att liksom, det ska vara så här en kram och de ska stå där, ja, och man vet att Jimmy Åkesson hatar henne och de, ja, typ, alltså
verkligen.
Och, men de ändå måste vara så här, typ. Ja. Men det är ju inte som att någonting i att de säger sig vara redo att regera med Sverigedemokraterna som är... Det är inte förvånande överhuvudtaget.
Det kan inte förvåna någon som är en vaken människa.
Jag tror 1000% att de kommer komma över spärren nu.
Tror du det?
Ja, tror du det? Jag tror att det här räddade dem. Nu kommer folk, och jag tror inte folk säger det, men jag har kollat mycket kommentarer på Facebook.
Ja.
Och det är väldigt många som är så här, ja, nu får vi faktiskt ta och bruka allvar här. Vi måste faktiskt ge oss in i leken, typ.
Ja. Vilka säger det, menar
alltså
du?
Bara vanliga väljare, ja, alltså så på Liberalernas sida. Mm. Och typ, mm, att jag tror ändå att det här kan verkligen tolkas som att det är så här, ja, men nu,
ja,
vi har, håller minsann inte några barnsliga ideal över den reella politiken. Alltså så som allt politiksnack är. Alltså det är alltid när vi tjafsar om politik, mm, eller ofta när vi tjafsar om politik, mm, så är det ju typ såhär, ja, men politik är ju också kompromisser,
ja,
typ.
Säger
och så,
jag det,
du säger, ja, jag det, säger det. Ja. Och så är jag typ så här, det måste, hallå, finnas något som heter ideal typ och gränser,
ja.
Och det här
okay. Nej, men jag bara, tycker att jag,
när vi
också
pratar om Socialdemokraterna, ja, mm, men då så, och jag tror att det här är ju Liberalernas version av det,
ja,
att de är såhär, nej, det här är ju inte kul för någon, men
okej, okay. Nej, men jag tror att det är en reell möjlighet, precis som du säger. Jag tror ändå inte att de klarar sig över 4. Det är så långt.
Jag tror de klarar sig.
Ah, okej, okay. Ska vi slå vad?
Ja, ska vi slå vad?
Om
vad ska vi slå vad om?
Jag kan bjuda dig på den här om, tequilan som jag började dricka.
Om jag vinner så måste du göra botox.
Glöm det.
Okej, okay, om...
Och du, okay, och du får bestämma liksom var den ska vara i mitt face.
Typ här nere, ah, här du kan nere röra. Så varenda gång du dricker så ryggen den har jättemycket vatten i munnen.
Okay. Nej.
Nej, vi slår dem 100 spänn.
Vi slår vad de 3 tequila shots.
Okej, 3 tequila shots, mm, som vi ska ta i programmet.
Det vet jag inte om det, jag vet inte om det finns.
Vi gör det, slay.
Vi gör det i eller utanför rutan. Okej.
Men så du tror på riktigt att de kommer åka ut?
Ja, det tror jag. Jag tror fortfarande.
Fan vad spännande.
Ja.
Men jag måste be om ursäkt till dig. För att jag avbröt dig förra veckan.
Okay. Då får vi börja varje avsnitt med...
Du är så jävla rolig.
Den här
du är så
jävla grejen.
Rolig. Du är, mm, så rolig att jag bara kan skratta hela vägen till studion. Och det är att jag avbröt dig när du sa att Centerpartiet är Sveriges farligaste parti.
Mm.
Och det var, många,
just det,
och det var många som... Vi fick faktiskt många reaktioner just på den,
ja,
avsnittet. Mm. För det var, vi har både fått mejl från faktiskt en liberal som funderar på Centerpartiet och som undrar, vad menar du med det? Ska jag, ja, inte rösta på Centerpartiet, ja, istället för Liberalerna?
Ja.
Vi har fått människor som säger, jag tycker också Centerpartiet är... Att jag blir för puls nu bara när jag säger det, för, ja, jag tycker det är så jävla konstigt sagt av er. Att, ja, Centerpartiet är Sveriges farligaste, mm, parti och att de också håller med om det.
Mm.
Och sen så är det någon som tycker det är tråkigt att jag har blivit högerextrem för, mm, att jag sa att sossarna är Sveriges, mm, farligaste parti.
Ja. Så vad, du ville be om ursäkt, för det kändes som att jag försvann lite,
och det här var kul, bara att det här lilla snutten gav så mycket reaktioner.
Men för du ville ju...
Jag vill be om ursäkt för att jag avbröt dig, och det har jag redan gjort. Men eftersom du sällan...
Nej, för du sa bara så här, jag vill be om ursäkt, men du bad aldrig om ursäkt.
Jag vill be om ursäkt, eftersom du sällan lyssnar på vad jag säger. Så hörde inte du, jag ber om ursäkt för att jag avbröt dig, Karin.
Det är helt okej.
Kan du berätta vad du menade när du sa att Centerpartiet, det enda borgerliga partiet som håller linjen mot Sverigedemokraterna, är Sveriges farligaste parti?
Det ska jag gärna
också
göra.
Hur många procent har de?
Jag vet inte, 6-7% har de väl, eller något sånt där. Okej, okay. Jag skrev en text i Aftonbladet, vänta, vad fan är den ifrån? 2021, 05:30.
Okay. Det var inte då du skrev den, det är då den publicerades.
Ja, men jag skrev den väl dagen innan då. Om januariavtalet. Kommer du ihåg januariavtalet?
Nej.
Nej, men det var ju efter valet. Men gud, när var det val egentligen?
Det är 4 år sedan.
26, 22, 2018 måste det ha varit.
18, 19, 20, 21, 22.
Ja, 18, ja, 22. Ja. Valet, efter valet 2018, då gjorde ju... Socialdemokraterna ett avtal med Centerpartiet om, som heter januariavtalet, som handlade om att just hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande. Och att därför gjorde man liksom ett långt avtal med massa punkter. Och Stefan Löfven blev ju statsminister, men han liksom regerade på det här underlaget då, som har förhandlat fram med Centerpartiet. Och grejen är med Centerpartiet, ja, de står upp mot liksom Sverigedemokraterna och vad ska jag säga, uttryck, rena, raka, ideologiska uttryck för rasism.
Och till exempel när Signe var här, Krantz, så berättade hon ju att de har ju också en bra hbtq-politik.
Ja, det har de verkligen. Så de har den liksom frihetliga, eller antirasistiska, eller den toleranta liksom människosynen. Men när det gäller om man kommer från ett vänsterhåll och tror att det som i grunden liksom stärker demokratin, leder till i långsiktigt, bygger tolerans, bygger jämlikhet, och jämlikhet, demokrati och respekt för andra människor liksom hänger ihop. Då tror jag också viktigt att se att det är Centerpartiet som har blockerat under många års tid alla typer av förslag som leder fram till en sån politisk utveckling. Till exempel i det här januariavtalet så hade de ju... nu ska jag ta fram mina anteckningar här. Nej, men det var ju alla de här förslagen. De slaktade Arbetsförmedlingen, privatiserade hela Arbetsförmedlingen, så att hela liksom alla arbetslösa fick mycket, mycket sämre hjälp. Det var verkligen så ett ideologiskt drivet förslag från Centerpartiet. De föreslog massa stora skattesänkningar. De la fram förslag om marknadshyror. De blockerade alla försök till att ta bort, begränsa liksom vinster i skolan, också av ideologiska skäl. Och det här, utifrån mitt perspektiv, att liksom, liksom prata om då liksom tolerans, men att idén är att det ska byggas genom den här extrema, i mitt tycke, marknadsliberala politiken, det är också det som har lett fram till det samhälle som vi lever i idag, med alla de här extrema klyftorna, total liksom oligarkvälde i välfärden, vinstuttag i skolan, segregerad skola. Det här driver på den politiken, och Centerpartiet är det parti som har liksom lyckats kombinera en så lite liksom då den här antirasistiska profilen med den här väldigt hårdhänta extrema högerpolitiken, eller nyliberala politiken, ekonomiska politiken. Och därför menar jag att de är Sveriges farligaste parti.
Men menar du verkligen att det är Sveriges farligaste parti, eller är det någonting du
menar? Nej, jag menar det.
Så du tycker att man hellre ska rösta på Moderaterna än Centerpartiet, till exempel hon som vill gå från Liberalerna?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att man hellre ska rösta på Centerpartiet. Men långsiktigt så menar jag att om alla förslag hela tiden för ökad jämlikhet eller för att liksom sätta upp skydd mot vinstintresse, marknadsintresse, hela tiden blockeras. Även om man liksom vinner kortsiktiga segrar då mot när det gäller liksom tolerans och inte, och de här mest extrema rasistiska förslagen, så urholkas ju hela idén, liksom samhällsidén som kan bygga ett tolerant samhälle.
Så egentligen så tycker du att Centerpartiets linje mot Sverigedemokraterna är onödig?
Nej, jag tycker den är värdefull.
Ja.
Jag tycker den är värdefull. Men jag tycker att politik, vi brukar ju prata om att liksom politik långsiktigt handlar om att förändra liksom de materiella förutsättningarna för hur människor lever. Och där är de det farligaste partiet. Och också ett ganska extremt parti i mina ögon. Och det tycker jag försvinner också hela tiden i diskussionen.
Mm.
Och jag tänkte på det nu när Birgitta Olsson skulle gå till Centerpartiet och hyllas som någon sån liberal hjälte. Hon går till ett parti, jag ska bara säga om den här Elisabeth Thand Ringqvist som är centerledare idag. Hon har sagt upp en, nu har hon satt en röd linje mot Socialdemokraterna när det gäller vinst i skolan. Mm. Absolut inte. Det är liksom en jätteviktig fråga för Centerpartiet idag. Samtidigt är hon äger ett eget...
Jag förstår inte vad du menar. Vadå för röd linje mot Socialdemokraterna?
Nej, de vill absolut inte ta bort vinstintresset i skolan, ja. Centerpartiet. Mm. Det är en jätteviktig valfråga för dem. Hon äger själv ett investmentbolag som äger andelar i ett privat sjukvårdsbolag. Mm. Hon har egna ekonomiska intressen i den här politiken. Det här är för mig livsfarligt i längden.
Men menar du då att Centerpartiet är farligare parti än Moderaterna för att Centerpartiet håller den här linjen mot SD och att folk som är höger, eller varför är Centerpartiet värre
därför att de
än
blockerar
Moderaterna eller
därför att de blockerar om vi tänker oss att det är liksom ett regeringssamarbete precis som under den mandatperioden där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet behöver Centerpartiet för en majoritet i riksdagen, då kommer Centerpartiet kunna blockera alla förslag för ökad jämlikhet. Och det är en extrem.
Men egentligen så skulle det vara typ så här. Eller så bara går de inte med på, alltså, eller så bara regerar de med högern. Eller förstår du vad jag menar? Om man tänker utifrån om man är höger och man inte, om man känner så här, nej men Liberalerna, det här kan inte jag tänka mig att regera.
Nej, men visst. Alltså, ja, men visst. Men jag tror att många också röstar på Centerpartiet för att de tror att de är så ett snällt parti. Som har bäddat
också
in...
att man är höger väl?
Ja, men visst.
Alltså, det är ingen som är vänster som röstar på
nej,
Centern.
Nej, men jag tror att det finns folk som är så socialliberala eller som är så icke-vänster, men som inte är höger. Jag tror att det finns en sån väljargrupp som är så här, nej men nu är typ Centerpartiet det anständiga partiet.
Ja.
Och så kanske man inte har koll på, eller så har man koll på det och tycker att det är jättebra med vinster i skolan. Men vi vet ju att 80% av svenska väljare inte vill ha vinster i skolan. Men jag tror att man röstar på Centerpartiet idag för att man tänker att det är så en snällare, ett liberalt snällt parti. Mm. Men de har en extremt hård för ekonomisk politik. Och den blockerar liksom alla reella möjligheter till ett mer rättvist, mer jämlikt samhälle. Och jag menar, de
så
blockeringarna
om då,
finns...
Om man då är liberal, som hon som skrev in, och känner att det här var hennes röda linje...
Ja.
Vad är ditt råd då till en sån person?
Jag vet inte, kanske rösta på Miljöpartiet eller titta lite på Miljöpartiet.
Ja.
Som ju är...
Fast det vill man inte göra om man är liberal.
Men vad är det att vara liberal?
Ja, men det är väl att man tänker... Alltså det har väl med ekonomi att göra och typ så här vinster i välfärden.
Om man är marknadsliberal, väldigt marknadsliberal, då ska man rösta på Centerpartiet. Ja. Men om man vill ha så... jag är inte vänster, men jag vill ha en bra välfärd och liksom ordning och reda i skolan. Jag gillar inte ett vinstintresse i skolan, men jag vill ändå inte ha en vänsterpolitik. Då ska man inte rösta på Centerpartiet.
Och vad ska man rösta på då?
Ja, men då tänker jag att man kan rösta på Miljöpartiet till exempel.
Okay, jag vet inte vad de gör.
Nej, men de är ju också på många sätt ett ganska liberalt parti. Mm. Men absolut, så det är klart att det har ett jättestort värde att stå upp mot rasism.
Ja, men det är intressant, för jag tänker, vi hade ju en diskussion på en middag där du blev så jävla arg på mig.
Okej.
Okay, där någon av Sverigedemokraterna hade uttryckt sig rasistiskt på X.
Ja.
Och det var en massa sossar som blev jättearga på det här. Och det blev en sån jättestor debatt. Och jag sa typ att jag tyckte det var så jävla... Att jag var så här, jag kan inte förstå att det blir en sån här... Att hela veckan har dominerats av det här. Jag kommer inte ens ihåg exakt vad det var.
Nej.
Att jag tycker, för att det var också under en tid där socialdemokratin hade... Alltså jag tycker att Socialdemokraterna mycket i sin migrationspolitik för en rasistisk politik.
Ja,
liksom.
Absolut. Ja.
Och då var det så här, de har fört en rasistisk politik. Det var något sånt förslag bara under de veckorna.
Men det vet du att jag också tycker
är väldigt kritiskt. Ja, du vet det. Jag ska bara säga för att det kanske kan spegla lite det här med Centerpartiet. Och jag tycker det är så jävla löjligt att de ska bli så... upprörda över den här SD-tweeten när de har de senaste veckorna drivit igenom den här extremt rasistiska förslagen.
Ja.
Och då var du typ så, nej det är så viktigt, alltså att det är bara en anständighet som är så viktig. Liksom.
Ja, och det tycker jag, och det är det jag menar, att det är klart att det har ett jättestort värde. Men jag tänker på den där mandatperioden när Stefan Löfven var statsminister och folk var så här, det är sossarna som regerar Sverige. Och samtidigt så blockerade då Centerpartiet alla jämlikhetsreformer, de sabbade hela arbetsförmedlingen, de höll på att tvinga igenom marknadshyror. Och liksom gjorde i liksom realiteten en jättestor högersväng i den ekonomiska politiken som i nästa steg i mitt tycke då liksom sliter samhället isär liksom, och ökar risken för liksom fascism och ökad intolerans steg.
Och det, jag håller med om allt det, men jag tror alltså, tillbaka till det med mitt exempel med vårt bråk om den här tweeten. Ja. För det känns som att du säger att de är farliga för att de är, utger sig för att vara anständiga, men de inte är det.
Nej, men de är anständiga när det gäller antirasism. Men är det inte deras farliga ekonomiska politik är farlig?
Det du säger är det gör de farligaste i Sverige. Ja. Är att de har en fernissa, men att de har en, alltså att de har en högerpolitik fast med en så antirasistisk face. Typ. Ja, och det du säger är typ så, ja men deras politik leder till rasism till exempel. Ja. Och det är i den kombinationen som är det farliga.
Och i, också i positionen att de har den här vågmästarrollen i svensk politik som de ju har haft under den mandatperioden. Och så har de inte haft det nu, för att nu har vi haft en tid majoritet då. Men nu är det ju ganska stor sannolikhet att de får den rollen igen.
Ja, för att det är så, vadå, för att du tänker att det är liksom...
För att det är så, så opinionssiffrorna ser ut idag. Ja, och då tycker jag bara att det är viktigt att vara uppmärksam på att det finns de här stora liksom, ja, men ekonomiska frågorna som sagt handlar om jämlikhet, ojämlikhet, marknadens makt och så vidare. Och där är Centerpartiet väldigt extrema i mitt tycke. Och det,
ja, men jag vet, alltså jag fattar att de är höger och det är dåligt. Ja. Jag är bara intresserad av det du säger, att det är det farligaste. Ja. Att jag försöker koka ner, vad är det som gör de farligaste?
Ja.
För då skulle man kunna säga att jag tänker ju då till exempel att de stora partierna är de farligaste partierna.
Ja.
Typ Moderaterna och Socialdemokraterna.
Mm.
För att de också låter sig styras av det näst största partiet i Sverige som hålls utanför regeringen, det vill säga Sverigedemokraterna. Mm. Och att särskilt de med sossarna till exempel, om man är vänster, att de är farliga för att de hela tiden driver en politik som är mer och mer höger och invandrarfientlig och fientlig mot migranter.
Ja.
Men att de hela tiden, de är ju, det är socialdemokrater, det är ju en vänsterpolitik. Mm. Liksom. Att det, alltså,
men
det känns som att vi säger samma sak, men din slutsats är att Centerpartiet är farligast och jag tycker då att de stora partierna är farligaste. Mm.
Ja. Men jag tycker att det är lite bortglömt. Liksom, det, har varit, det, är en mycket, det är en jättestor diskussion om med rätta, och det har vi pratat mycket om i podden, om liksom, migrationspolitiken, integrationspolitiken, kriminalpolitiken och hur sjuk den är och att de stora partierna köper det. Liksom. Men jag tycker att den här dimensionen överlag är bortglömd i svensk politik, ekonomi och den, ja, och den borde vi diskutera lika mycket.
Ja.
För den är egentligen det som i längden liksom bygger samhället, tänker jag också. Det är min enkla marxistiska hållning.
Mm. Intressant.
Ja.
Jätteintressant.
Men, för jag tänker också på... Nej, men jag tänker på det nu med... Apropå det här med DNs ledarsida och liksom Birgitta Ohlsson.
Och kultursidan.
Vad sa du? Och kultursidan. Ja, men verkligen.
De har haft en kris.
Ja, de har verkligen haft en total hjärnblödning. Att det finns... Och Elina Panke skrev en bra text hos oss på Aftonbladet Kultur den här veckan med rubriken Påminn mig, vilka var egentligen de liberala värderingarna? Så vad är... Varför är alla så otroligt liksom upprörda nu över den här kramen?
Yeah.
Vad var det ni inte såg? Alltså, vad har ni varit de senaste åren? Vi har haft ett samarbete mellan Tidöregeringen och Sverigedemokraterna som har lett fram till den här situationen där vi är nu. Det har varit helt uppenbart att de har velat samarbeta. Det har inte funnits några röda linjer någonstans. Mm. Liksom. Den enda röda linjen är då att SD inte ska släppas in i regeringen. Vad betyder ens det om man samarbetar om alla politikområden och helt ger efter? Mm. Liksom? Så att det finns ett slags, jag vet inte, historielöshet eller liksom blindhet i hur man ser på Liberalerna. Och du skrev ju någonting om det på
Ja, men det var typ exakt det Elina skrev, typ. Ja. Att jag bara var så här, är ni liksom, för vi gjorde ett avsnitt i höstas där jag läste den där boken Hayek's Bastards av Quinn Slobodian, där han pratar just om...
Den finns på svenska också.
Den finns på svenska också, men jag vet faktiskt inte vad den heter på svenska, för den fanns inte på svenska när vi gjorde avsnittet. Men där han skriver om hur, ja men det är framförallt också i USA ju, att så många av... att så många liberala eller som typ så här historiskt liberala har blivit så alt-right. Ja. Och typ att alt-right-rörelsen har så mycket liberala strömningar.
Ja.
Och då handlar den boken mer eller mindre om, ja men för att de liberala, alltså den liberala politiken handlar i slutändan om att försvara marknadens intressen. Mm. Och just nu så försvarar man marknadens intressen genom att vara högerextrem. Ja. Och det är inte så en fluk i liberalismen, utan det är vad liberalismens första och sista intresse är, marknaden.
Ja.
Och den kommer liksom värnas om på vilket sätt som det än behövs.
Ja.
Typ. Extremt förenklad.
Mm.
Och det är ju det man har sett. Alltså det finns ju inga liberala värderingar som åsidosätter det. Liksom. Och det är ju det man ser nu också, liberalernas politik. Och det är bara sjukt att folk är så himla chockade över det.
Ja.
Men jag tycker det var så jävla roligt när det var Simona blev intervjuad i någon grej, och så var hon så här, ja men jag bara är en kramig person, typ, för att journalisten var så, hade du planerat kramen? Ja. Och då kände jag typ så här, för att, du vet, som kvinna, jag vet inte om du är ju, och du kramar ju också alla.
Gör jag det?
Ja, och okay. jag tänker på det för att jag har de senaste åren försökt, för jag kramar också alla. För som kvinna är man väldigt insocialiserad i att bara krama folk.
Ja, det är lättast. Jag orkar inte heller med... Det blir så, så osäker situationen.
Jag vet,
det
bara lättast att göra. Du är väldigt så, hallå! Typ, och det är jättetrevligt. Men jag som alltid brukar känna mig lite mer... Jag har ju ett skämt om dig och mig som är att jag känner mig som... när man var liten och gick med sin mamma på Willys. Och mamma träffade någon man kände och man bara stod så bakom och bara, när ska hon prata klart? Typ. Det är så du och jag i det sociala.
Ja.
Och då har jag försökt senaste åren, vet, jag bara försöker sticka fram näven. Och sen så ibland gör jag inte det, att jag bara kramar om någon. Och så känner man att den andra personen bara, varför kramar du mig? Och då jag tänkte på den här situationen när Simona sa så där, hon kanske bara är en sån kvinna som är så insocialiserad och kramar alla. Och så fick det sådana fruktansvärt pinsamma konsekvenser.
Ja.
Att hon bara var stor på scenen med Jimmy och bara, det är typ lite stelt.
Uh-huh.
Let's hug it out.
Gör det. Vi gör det
vi
nu.
Bara kramar
vi ska
om
ändå ha det här samarbetet nu.
Kom in här. Och så vet när man kramar någon och man känner att det var fel.
Att den bara ryggar tillbaka
typ lite. Den bara typ dig, typ. Vi jobbar ihop.
Så, typ. Var det Jimmys kroppsspråk?
Jag tyckte det.
Jag ville prata lite mer om liberalerna.
Ja.
För att jag tycker, precis som du, att de är missförstådda. Och det är lite samma patologi som, eller vad ska jag säga, självbedrägeri kanske hos svenska väljare när det gäller Centerpartiet. För jag vill påminna om lite olika
och
saker.
Och Socialdemokraterna.
Ja, men det har vi ju pratat.
Jag vet, jag vill bara lägga in det.
Ja, absolut. Men specifikt liberalerna vill jag säga så här. Ja, liberalerna har en stolt historia av att vara, de kommer ur en liksom en nykterhetsrörelsen, de var med och införde demokratin i Sverige, kvinnlig rösträtt och så vidare och så vidare. Så det finns i partiets historia.
Mm.
De stolta liksom segrarna, och det är det många nu förknippar med, så Birgitta Olsson, demokratikämpe. Ja, men sen 80-talet.
Ditt sjuka hat mot Birgitta Olsson.
Nej.
Hon har ju haft cancer.
Hon var också för Irakkriget. Jag hittade.
Jag skojar, jag gillar inte, alltså jag tycker att hennes politik är helt sjuk.
Ja, exakt. Men jag vill bara påminna då om att sen 80-talet så har Liberalerna, tidigare Folkpartiet, varit ett väldigt marknadsliberalt, marknadsextremt parti.
Mm.
Och Bengt Westerberg till exempel, denna person som idag också hyllas som någon så antirasistisk hjälte.
Han jag såg faktiskt att både Alex Schulman skrev en krönika om det här och Katalyspodd, Avgå alla, talade om det här tillfället. Och då var jag så, ursäkta, Alex, Katalyspodd, Avgå alla, har ni inte läst Karin Petterssons bok Förbannelsen?
Nej.
Där du ju skriver om det här tillfället när Bengt Westerberg vägrar sitta i tv-studion med Ny Demokrati för att de är rasister. Och att han är sen typ så 8 dagar senare är så, okej, let's ingå i ett regeringssamarbete.
Ja, men verkligen. Och Bengt Westerberg var ju skolad i SAFs liksom tankesmedjor på 80-talet. Innan den här Bildt-regeringen tillträdde ju 91, och under 80-talet hade man inom näringslivshögern liksom förberett hela det här systemskiftet som sen rullades ut. Och där satt Bengt Westerberg till exempel som högchef på tankesmedjan Marknadsekonomiskt alternativ för Sverige. Där man förberedde precis de här reformerna om vinst i välfärden, om att privatisera liksom stora delar av den offentliga sektorn. Så han var liksom i ekonomiska frågor långt, långt, långt ut på den liksom nyliberala högerkanten i det här partiet som folk fortfarande var så. Åh, Folkpartiet, de är någonstans i mitten. Nej. Och sen ingår han i Bilds regeringsunderlag, lägger om, genomför hela systemskiftet. Och sen dess är det liksom liberalernas politik. Mm. Och då menar jag att bara att jag tycker vi har tappat bort i Sverige liksom analysen av den ekonomiska analysen. Mm. Vi bara fastnar i det här, och det är ju begripligt därför att vi har en sån uttalat liksom rasistiskt parti med Sverigedemokraterna som vill bygga ett så här etnonationalistiskt dröm nostalgi helvete liksom. Mm. Men liberalerna har ju varit ett parti under många, många år som har haft en extrem, i mina ögon också då, marknadsliberal politik. De är nära kopplade till de här lobbyföretagen, vinstdrivande företag inom välfärden. Det är liksom extrema överlappningar där, liksom inom Centerpartiet och också inom sossarna och Moderaterna delvis. Men det jag ville säga också, när jag skrev det stycket i förbannelsen så la jag det i ett kapitlet i min bok som heter Våldet, som handlar om rasismen. Mm. Därför att jag tror att man måste också förstå att i den här miljön som är den här näringslivshögerns finansierade miljön, där är, precis som du skrev och som Slobodian skriver, alltså ägarintresset, vinstintresset trumfar alltid allting. Mm. Och därför, det är därför högerpartierna i Sverige har gjort det här handslaget med Sverigedemokraterna och går med på deras rasistiska politik. De brinner inte för rasism. Mm. Nu gör de det kanske, men i början gjorde de inte det. Men de brinner för avregleringar. De brinner för ett vinstintresse i välfärden. De brinner för att kunna casha ut. Liksom.
Det är så jävla kul att tänka att man brinner för rasism.
Men Sverigedemokraterna brinner för rasism.
Men det är så... Ja. Vet du vad det är? Det är så eget.
Ja. Det är väldigt eget. Men i den här, och då menar jag bara att i den här järnaxeln, det här handslaget mellan kapitalintressena och rasismen, det är precis det Slobodian skriver om, det finns också i Sverige. Och de som representerar den politiken är också Centerpartiet, är också, eller framförallt Liberalerna. Nu har ju Centerpartiet markerat mot rasismen. Men Liberalerna gör den här dealen. Jag tror inte att det är någon slump att de som förespråkar den här omsvängningen, Simona, Lars Leijonborg, kommer själva ur lobby. De har själva jobbat som lobbyister på PR-byråer. Det är liksom den grenen av Liberalerna. Sen finns det en massa så folkrörelseliberaler som tror att partiet är fortfarande liksom det här frisinnade, demokrativänliga partiet. Mm. Men så är det inte längre. Så det här är min
analys.
Det här är min analys. Jag tycker det blir bortglömt.
Ja.
I allt det här, vem kramar vem och Birgitta Olsson hit och dit. Nej, kolla på politiken. Kolla vad de har gjort.
Tror du Ulf Kristersson brinner för rasism?
Nej, jag tror inte han brinner
för rasism. Nej, jag tror inte det. Vet du vad jag tror att han tycker det är?
Nej.
Löjligt.
Ja.
Det är bara, det är så löjligt det
där. Låt oss fokusera på sakfrågorna.
Ja, och att han är så, ja, typ. Ja. Så tror jag att
ja, men de säger alltid så här, låt oss fokusera på sakfrågorna.
Man bara, men det här är en sakfråga.
Det är en sakfråga.
Alltså, på tal om en helt annan grej.
Ja.
Jag såg ju den här Manosfär-dokumentären.
Ja, gjorde du det? Ja. Ja, jag har inte sett den, men jag har läst om den.
Nej, men jag pratade om den i Skåpornas land förra veckan också.
Okay.
Och då var typ så här, min take på dokumentären då var, för det som är så jävla frustrerande när man
berätta
ser
om den.
Okej, men det är Louis Theroux, du vet, han, brittiska journalisten, som är ju... Alltså, jag tänker så mycket på... Han är ju verkligen din generation.
Mm.
Han är Generation X. Och han är ju sån jävla cool kille som inte liksom... På något sätt...
Ironisk alltså distans.
Exakt.
Yeah.
Och det är ju det som är hela hans brand. Att han har så träffat pedofil. Alla har ju sett klipp från pedofildokumentären. Mm. Alltså när han är och träffar pedofiler i någon sån... fängelse typ. Mm. Och han har varit, du vet, med krack, pundare och hemlösa och du vet. Och så är han alltid så, varför gör ni på detta viset typ? Yeah. Och nu var det ju då att han har gjort en för Netflix. Och han har ju fått en lite sån ny våg av fame de senaste åren för att han blev viral med ett klipp när han besökte Emilia Diaz i Chicken Shop Date. Och han gjorde den där rapplåten My Money Don't Jingle Jiggle They Fall. Okay. Vet du vad jag menar?
Nej,
okay. Så han har liksom blivit känd för Gen Z igen på grund av den här virala TikToken. Som var att han har gjort en... Oh,
han har gjort en låt.
Han gjorde en låt för jättemånga år sedan. Och sen så när han var i det här... Vet du vad Chicken Shop Date är? Ja, när han var gäst hos henne så sa han typ så... Jag kan rappa. Och så sa han den rapp, de raderna. Och så var det någon som remixade det till en riktig låt. Aha. Och så blev det så mega viralt.
Gud, vilken tur för honom.
Det var verkligen tur för honom. Och nu då har han fått göra den här dokumentären på Netflix som handlar om manosfären. Och då är han och träffar så här olika profiler. Och det är inte så... Alltså det är också, jag tror att det finns ju också en sån himla stor, alltså Joe Rogan och typ så här, det är ju inte den riktiga manosfären. Nej. Utan den riktiga manosfären är ju sånt som typ vuxna inte känner till. Mm. Och som är så, HS Tiki-Toki heter en av dem typ. Och Fresh and Fit heter ett program. Och jag har liksom aldrig, alltså jag har ändå läst mycket om så manosfären, vet, men jag har liksom aldrig sett det här innehållet.
Nej.
Och jag tror att det var intressant att se dokumentären därför, för att okej, man kan ju se, jag älskar ju till exempel Tio Von.
Jag vet.
Och jag vet, en del skulle säkert säga att han är en del av manosfären. Men jag, alltså jag tycker att han är på riktigt en jättebra och rolig poddare. Typ, som är höger på ett jobbigt sätt. Men liksom...
Han är bra, han gör bra innehåll.
Han är rolig, han gör bra innehåll, han har bra kött liksom. Mm. Men det här är ju verkligen... Alltså det är så misogynt. Alltså det är så... Nej, det är inte misogynt. Alltså det är kvinnohat. Alltså det är sånt kvinnohat.
Ja.
Och det är då entertainment. Och det sjuka är typ, man tittar bara om man får puls. Och typ hela min take i Cyklopernas land var typ att jag hittade tre saker i dokumentären som jag höll med om.
Ja, okay.
För det som är så frustrerande med de här unga männen, det är ju reaktionen. Alltså om man blir arg så är det ju en del av innehållet. Alltså det är så, det går ju inte att vinna för att...
Nej, indignation är indignation allt de vill ha.
Exakt! Och då är det bara så, fuck you din fula kärring. Alltså det är verkligen... Men när jag sa till Marie så bara... För jag vet inte om den var så... Den var sevärd för att se det. Men Louis Theroux är ju inte så, du vet, värsta... Alltså det var inget sånt nytt. Och då snackade jag med Maurice och då var han så, nej men gud, har inte du sett? Alltså han bara, mina algoritmer är fulla med det här innehållet. Och då tänkte jag verkligen, men som vi har pratat om så mycket, bara hur att alla lever verkligen i sina egna små verkligheter. Men det som var, jag tror, som var typ den stora behållningen och som man inser hur ovanligt det är och som också gjorde mig arg på alla män jag känner och älskar. För att det är helt uppenbart att de här männen då som Louis Theroux besöker har typ aldrig blivit ifrågasatt av en man förut.
Nej.
Alltså, och han är ju inte så värsta så. Han är ju bara så här, that's not, det är inte det du säger, det är inte, det stämmer inte. Nej. Typ, eller varför säger du så? Nu verkar det som att din flickvän blir jätteledsen typ, och märkte du inte att hon tog illa vid sig när du sa så här, och varför vill du få de här kvinnorna verka dumma? Alltså det är så, den lägsta nivån av att inte hålla med.
Nej, det är inte så, jag betraktar dig som en
fara för samhället. Nej, eller typ, bara, hur kan du hata kvinnor? Inget sånt, utan han är typ, det är särskilt en sorglig sekvens när han träffar programledaren för Fresh and Fit som är en YouTube-show typ från Miami. Och han presenterar sin flickvän för Louis Theroux. Och då har han tidigare sagt till Theroux då att han vill ha många fruar i framtiden. Och för alla de här lever ju i ensidig monogami, som är att mannen är ju då, har ett öppet förhållande, men kvinnan är monogam.
Ja, okay.
Och det, jag har sett jättemycket om det. Jag har också börjat se det i mina så tjejalgoritmer, att det är mycket tjejer som lever ensinnigt monogamt med sina män.
Okej.
Okay. Ja.
Okej. Okay. Ja, vilken dålig deal.
Också eftersom vi lever i en sån sexpositiv tid så måste man vara typ så.
Ja, såklart. Det är så kul, älskling.
Ja, men också att man som konsument av sånt innehåll måste vara så här. Du, jag respekterar hur ni väljer att leva.
Jag gör inte det.
Okay. Jag gör det, men jag tycker att det är störigt.
Vad är skillnaden mellan att tycka att det är störigt och inte respektera det?
Ja, men jag skulle inte ta upp striden för det. Förstår du vad jag menar? Jag tror ändå det kan finnas människor som har den sexuella läggningen eller relationella läggningen.
Men om du hade en tjejkompis som levde i en sån relation.
Det var helt på situation. Det var helt på situation. Mm. Men också för att jag kan tänka typ att jag tror att jag hade kunnat leva i en sån relation.
Mm.
För att jag tror aldrig att jag skulle... Jag är verkligen inte poly på något sätt.
Nej.
Om min kille vet vad poly, då vill inte jag göra slut. Eller förstår du vad jag menar?
Ja.
Eller tycker du jag är konstig nu?
Nej, jag tycker inte alls du är konstig, men jag tror inte att det är sant.
Nej, det är inte sant. Och plus, jag kan inte föreställa mig att en sån situation skulle uppstå.
Nej, jag tror inte.
Det är jag är inte alls öppet lagd.
Nej.
Men det är för att jag typ gillar en person var elfte år.
Ja.
Alltså, det är bara rent... Ja. Alltså, så har det ju varit även när jag är singel.
Men om Mauricio kom till dig och var så här, jag vill ha en ensidigt öppen relation. Nej, men alltså Tona, du skulle vara kvar i den relationen.
Nej, det hade jag inte varit. Det hade jag inte varit. Men i alla fall, då pratar Louis Theroux med honom och hans flickvän och så säger, och hon är så här, ja men vi lever ensidigt monogam, men det är ju bara sex typ. Det är ju bara så här, horor mer eller mindre. Jag bryr mig inte om det. Typ, jag är ju hans wifey.
Ja.
Och då säger hon så här, jaha okej, för han sa innan till mig att han i framtiden vill ha fler fruar.
Ja.
Och då blir det så här jättekonstig stämning.
Hon har inte hört det, känns
nej,
det som.
Men hon blir liksom ledsen.
Ja.
Och så skickar han iväg henne och så säger Louis Theroux, oj, märkte inte du? Och hon var ju inte alls med på, har ni snackat om det här? Och han bara, nej men, och blir så här skitstressad. Ja. Bara, för jag tycker det känns som hon blir ganska ledsen av det. Ja. Han bara, nej det blir hon inte. Och, då bara, och det är det som är intressant, de här situationerna hela tiden dokumentären, att bara, gud vad det krävs lite från, mellan två män.
Ja.
Om en man bara markerar och säger
att det ska skaka till för att det ska, ja,
för att det ska skaka
lite.
Till och att det ska bli osäkert och det blir flera situationer där det är helt uppenbart att de här männen blir lite tagna typ, och att de är så förvånade av att bli ifrågasatt av en man. Och då blev jag frustrerad och arg när jag tänkte på hur få situationer där man har varit med om där en man har sagt ifrån.
Verkligen.
Alltså, det har jag. Alltså jag tänkte senast, hur ska jag säga, härom året bara så var jag i en jobbsituation där jag tycker att jag blev sexistiskt behandlad. Mm. Och det var ingen av de andra männen på den här platsen som sa ifrån.
Men tror du att, såg de inte det, eller såg de det helt uppenbart men sa ingenting?
Jag tror de såg det helt uppenbart men inte sa någonting.
Mm. För att de inte tycker att det är så farligt eller för att de inte orkar?
Jag tror att det är obekvämt.
Ja.
För jag tror inte man är van som en man att ifrågasätta en annan man i de situationerna.
Nej.
Och för att man är så... Man vill liksom bara skitsamma. Eller du vet, det är bara obekvämt.
Ja, men det är någonting med den... Med liksom man... Liksom homosocialitet liksom bland män. Att det är så... Det finns ju, man kan ju tycka ibland att det finns något fint i det. Att det, den toleransen finns liksom i manliga gemenskaper.
Jag hatar den, Karin. Men,
ja.
Vad är det som är fint, tycker du?
Nej, men att man kan göra fel och få vara kvar och du vet, sådana saker.
Men det har verkligen gått överstyr.
Det verkar verkligen ha gått överstyr.
Hela samhället bygger på att det har gått överstyr.
Jag håller 100% med om det. Jag bara försöker vända och vrida på det lite grann. Nej, det är extremt obehagligt att tänka på.
Och när man tänker på typ så här, hur många situationer där man själv inte är med.
Ja.
Och man tänker typ så.
Hur låter det?
Och de männen man älskar och ens vänner och typ så här, hur låter de?
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och hur, det började jag reflektera över jättemycket när jag såg den dokumentären.
Ja.
Eller typ ens kollegor, eller de man jobbar med.
Ja.
Eller, alltså, vad... Hur låter det när man inte är med?
Ja. Men undrar också, hur svårt är det? Liksom, jag tänker om man är med... Säg att man är en man i en sån gemenskap som... Där det pågår kanske en radikalisering åt något håll. Liksom, att det uppstår någon ny... Så måste det ju vara, hela Sverige måste ju vara fullt av det nu de senaste 10 åren. Att så här, det uppstår ett nytt sätt att prata, en ny logik... Jag bara försöker sätta mig in i varför det är så
ens,
svårt.
Jag tror inte ens jag menar radikaliseringsprocesser. Nej. Utan jag tror att jag menar vanliga, helt vanliga situationer. Alltså, på arbetsplatsen.
Ja.
Och då menar jag inte att någon ska vara typ såhär, ja men kvinnor i horor. Typ. Alltså det är inte ens den nivån jag menar.
Nej.
Utan bara typ så, i hur... i den homosocialiteten när man själv får insyn i den. Och då menar jag inte bara så extrema sammanhang, utan nej, bara nej. Du vet, när man går på universitetet och alla ens klass är män utom en själv, typ när man går på filosofi typ, eller, alltså det är ju typ den mest homosociala miljön jag någonsin har varit i. Det är ju när jag gick filosofi på Södertörn typ. Och det är ju som en fucking, det är ju som en borg typ.
Och då är det inga, då är ju inte det några sådana högerextrema.
Nej, exakt.
Nej, det är så exakt. Vanliga vänstersnubbar.
Exakt. Och bara, nej, jag tror bara att jag, det var en jobbig grej jag reflekterade över. Ja. Men sen så reflekterade jag också över det här.
För att och det förstärks ju så himla mycket, jag tänker, i de här filterbubblorna. Det släpps, alltså det är ju helt isolerade, algoritmerna är ju, det är så stängt. Det, är, kvinnor,
det släpps inte in någonting
annat perspektiv.
Och när kvinnor är med i deras innehåll så är det för att förnedra kvinnorna. Ja. Typ Louis Theroux han är med i ett avsnitt av den här YouTube-showen Fresh and Fit. Och då har de med en massa tjejer där, och man blir också galen på de tjejerna. Liksom. Ja. Det är så här, säg två länder, och sen så Portugal, Barcelona. Och så är det så, och så trycker de på någon sån knapp, och så låter det som en clown som gråter. Typ. Och, alltså du vet. Och så är man bara så, din dumma hora, varför kan du inte säga två länder? Ja. Alltså man blir också så... Aj, men de är ju också där och så promotar sina OnlyFans-kanal och sånt, så det är ju också en sån de är ju också där och har typ ett ekonomiskt intresse som de
spelar ju också en roll.
De spelar också en roll och de har också någonting de vill marknadsföra. Men jag vet inte, jag funderade så mycket över typ om populär eller om underhållning och typ populärkultur är någonting som driver samhället framåt eller om det är en spegling av samhället. För att jag tänkte på typ hur många nu unga killar och killar som tar del av det här innehållet. För det är inte som att, jag tänkte på lite när man växte upp på 90-talet och 00-talet. Det var ju så extremt kvinnofientligt fast på ett annat sätt. Och framförallt så var det ju väldigt kvinnofientligt i underhållning riktad mot unga kvinnor. Alltså att det bara, du vet, när jag läste Cosmopolitan, det var ju så här, i varje tidning så var det ju så här, tips på hur man skulle suga av bäst, tips på hur man skulle fejka en orgasm, tips på hur man skulle äta framför spegeln.
Göra sin kille lycklig, på
och det,
olika sätt.
Exakt, och det var ju bara att man blev matad med det här år efter år efter år efter år. Men det är ju inte som att jag... Nej, men jag bara började fundera över typ så här, hur präglad blir man egentligen av det? Typ, man har ju ändå typ någon slags förståelse för vad underhållning är och vad som inte är underhållning. Eller vad som är verklighet och vad som är underhållning. Och vad som egentligen, om det här egentligen... Ja, för jag tror att det blir så himla lätt att man pratar om då manosfären eller whatever som en sån extrem grupp i samhället. Men egentligen så kanske det bara är en spegling av samhället.
Ja, men jag tänker, för kommer du ihåg den där undersökningen som vi pratade om för ett par, tre veckor sedan, där som beskriver just den liksom högerkonservativa vändningen bland unga män.
Ja.
Och där tyckte jag var intressant att det fanns ett glapp mellan hur de beter sig, pratade vi om då, i sin egen relation.
Nej, utan då var det vad de vad de tror att de ska tycka. Ja. Och vad de egentligen tycker.
Vad de egentligen tycker.
Och då trodde du att det var att de var bättre i sina relationer.
Ja, men det var så det var. Ja. Men så vad de tror att samhället förväntar sig av dem. Ja. Och vad de själva tycker. Och det var deras bild av vad samhället förväntar sig av dem var liksom ännu mer konservativt.
Exakt.
Än vad de själva,
precis.
Där de själva var. Så att jag tänker att det finns ju ändå liksom en... Jag tänker att det är... spegelbilden till det du beskriver när vi läste de här tjejtidningarna på 90-talet att så här, det här är vad jag tror att samhället förväntar sig av mig, men det finns ändå ett glapp till där jag själv befinner mig, när man har en liksom en, man köper inte in på allting och man blir inte helt så lätt, är det inte att hjärntvätta någon som har växt upp liksom, med också andra värderingar
och andra, för det är också att de har ju till exempel S. Tiki-Toki i det här då. Han har ju en mamma som han pratar om hela tiden. She hates racism. She hates sexism. She would slap me if she heard what I said.
Ja.
Men jag tänker också att, eller jag tänkte just på det som en direkt överföring till tjejkultur på 90-talet och 00-talet, som ju började förändras där lite med internet och sådär. Och jag tänkte på det framförallt med vikthets.
Ja.
För det var ju någonting som man blev så... Det tänkte jag, men det kanske skulle kunna vara en sån grej som går att jämföra med de här maskulinitets... Men, och då är det ju typ så här, men jag vet ju att min hjärna är... Men det är också sorgligt, för då kan man vara så, men det är inte som att jag direkt tog det.
Nej, men det
min,
finns
min
ju
hjärna
där.
Är ju skadad. Det är typ så här, på min dödsbädd kommer jag vara så här. Do I look skinny?
Ja.
Och nu har det ju kommit tillbaka i kulturen, vet du, och sen pick och allt sånt där.
Ja. Men vad är vägen ut?
Men jag vet inte om det, jag vet inte, jag bara tror att, det är så, men jag tror att vägen, jag vet inte om det finns någon väg ut, men jag tycker att det är kanske intressant att tänka vidare på vad underhållning och populärkultur är.
Mm. Man brukar ju alltid säga att så, politiken ligger nedströms från kulturen.
Ja.
Och att alla stora samhällsförändringar börjar i kulturen och sen får de sig ett, liksom, får de ett politiskt uttryck eller politiken kan bara få sin kraft ur de här kulturyttringar. Jag tror att det där samspelet är mycket mer komplicerat.
Precis. Men jag tror också att det inte handlar om, det handlar inte bara om så politik, utan det handlar också om, jag tänker jättemycket på familjen och typ att familjen har och inte typ så här, och moral och typ, alltså så här, jag tror verkligen att så mycket kan spåras tillbaka av den heterosexuella kärnfamiljens sammanbrott.
Ja, det tror jag verkligen också.
Och rädslan för det.
Och rädslan för kvinnor, för kvinnans frigörelse.
Exakt.
Det tror jag är...
Ja,
100%. Jag tror att vi underskattar det något helt enormt.
Och liksom typ så, vem är patriarken? Typ, och som också har med nationen att göra. Typ.
Jag lyssnade, vi kan prata om det vidare någon annan gång, men jag läste, eller jag lyssnade på en intervju med Rebecca Solnit, den här vänstertänkaren och författaren, och hon, ja, det var lite hoppfullt ändå, för att hon pratade just om att, om det här, och att vi måste se den här backlashen som ett svar på ändå otroliga liksom feministiska segrar. Mm. Och att den positionen, menade hon, det kommer liksom inte att gå att rulla tillbaka hela vägen.
Nej.
Utan kvinnans frigörelse är ett koncept som är, eller en idé. Det går inte att radera ut den idén ur människors tankevärld. Däremot så blir backlashen helt enorm.
Mm.
Men jag tycker det är ändå en lite stärkande tanke.
Verkligen. Och jag tänker typ såhär, egentligen,
när man väl har den idén,
så är den man kan genomförd också. Alltså när idén kommer så är idén realiserad.
Ja, exakt.
Men jag tror också att jag tänkte på att typ, att egentligen när jag såg den här manusfär-dokumentären, så egentligen är det här innehållet inte mer extremt än det innehållet jag konsumerade som tonåring.
Nej.
Utan det är bara att vi var mer vana vid den sortens helt sinnessjuka misogyni och kontroll av unga kvinnor. Att jag tror att man får en chock när man ser det appliceras på unga män. Också för att jag tror att man i kulturen är mer rädd om unga män än vad man har varit och är om unga kvinnor.
Man är ju också rädd för unga män av en anledning.
Precis, det är ju dubbelt i det. Liksom.
Det är dubbelt i det, därför att de ligger ofta bakom.
Precis, men också, att man har, konsumerat tjejer och unga kvinnor på ett helt annat sätt, både sexuellt och liksom estetiskt och att det är bara liv som inte är lika mycket värda. Och nu när det bara är som att den... Jag vet inte. Ja, något sånt.
Jättespännande. Men det passar ju bra att vi ska prata om skummanifestet.
Ja, verkligen!
På Kulturhuset.
1 april.
1 april. Nu är det tyvärr utsålt.
Ja.
Men vi kommer med en tredje manifestkväll. Som vi inte har släppt biljetter till.
Nej, exakt.
Kommer i augusti sen.
Det ska bli jätteroligt.
Ja, det ska bli jättekul.
Ja, och sen så ska jag säga igen. Kom på vårt samtal 1 juni om min bok.
Ja.
Du ska prata med mig.
Tror du boken kommer vara klar då?
Okej, håll käften Karin. Alltså sätt inte grillen i mitt huvud.
Nej.
Hur kan du säga så här? Liksom en dag innan tryck. Den kommer vara klar. Jag är jätteglad att den kommer ut. Jag är jätteglad att du ska ha ett samtal med mig. Det ska bli så himla roligt. Ni kan förbeställa den nu och få ett signerat ex.
Mm.
Let's go.
Let's go, Tone.
Let's go.
Säg vad den heter.
Ultravåld.
Ultravåld.
Min fantastiska romanrutal. Ja, Karin.
Skicka gärna in frågor till cafebambinoforever4ever@gmail.com.
Mm.
Så försöker vi svara på så många vi hinner.
Det gör vi verkligen.
Mm.
Och vi ses i långa avsnittet på fredag, men innan dess minimum mino på tisdag.
Det gör vi verkligen.
Puss och kram!
Puss och kram!
Hej!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.